Då så ska vi läsa saligprisningarna. Och idag ska Johnny predika kring vers 9. Men vi läser vers 1-12. Det har varit en, eller det är en häftig predikoserie, hur man ser hur saligprisning efter saligprisning byggs upp. Så Matteus evangeliet kapitel 5 vers 1-12 här. När Jesus såg folkskarna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna för er.
Den sjunde saligprisningen. Allra först så tittade vi på saligprisningarna som en helhet. Vi tog dem allihopa tillsammans. Och sen har vi gått igenom en i taget. Och vi har sett att varje saligprisning talar om så oerhört grundläggande saker i det kristna livet. Och också här, i den som vi har framför oss idag. Jesus talar om att skapa frid. Han slår an ett tema som genomsyrar hela Bibeln, från början till slut. Historien om mänskligheten är en historia om krig. Och historien om mänskligheten i förhållande till Gud börjar i frid. I fred. Men redan första generationen så blir det krig och fortsätter med krig. Kristus kommer och gör någonting fantastiskt. Han stiftar fred och på den yttersta dagen så ska han komma tillbaka och freden ska få bli fullkomlig. Och jag borde påpeka direkt kanske att inte minst för våra engelsktalande vänner som snart känns som att de är i majoritet. Vi får kämpa på att få in fler svenskar så att vi hinner med liksom proportionellt. I svenskan, vi har ju två ord för frid. Fred. Fred och frid. Båda kan översättas till peace. Frid handlar främst om vårt inre liv. Motsatsen till frid är oro. Och fred är mer någonting. Fred är bredare, men det är mer någonting som ligger utanför oss. Motsatsen till fred är krig. Och jag kommer att använda de här orden om varandra. Så häng med. Frid är den inre. Fred är mer av den yttre. Även om de här skotten, det är språk, så det är inte vattentätt. Men det är, där har vi huvuddragen. Det grekiska ordet har båda de här innebörderna. Kanske, jag kan inte grekiskan så väl, men om jag förstår uppslagsverken rätt så kanske det finns en liten övervikt mot det inre, den inre friden, men det finns definitivt det yttre. Och så har vi hebreiskans shalom som är så brett att vi inte har några kategorier för det, varken på svenska eller engelska. Shalom är ju liksom allt. Det är den inre friden, det är den yttre friden och det är så mycket mer som vi knappast har språk för att beskriva. Så det är ju den språkvärlden som Jesus befinner sig i. Så det är svårt att få någon riktig precision här i språket på svenska eller engelska. Och vi ska återkomma till, jag ska återkomma till vad det innebär i mer positiv bemärkelse. Vad den här friden eller freden är. Men vi kan ju konstatera just nu att frid eller fred lyser med sin frånvaro. Vi för krig. Som mänsklighet så för vi krig på alla fronter. Efter det här blodbadet i första världskriget så bildades Nationernas förbund, League of Nations, 1920. Och sen kom andra världskriget 1939. Det kanske 85 miljoner människor dödades. Och efter att andra världskriget hade upphört, delvis med hjälp av en atombomb, så bildades Förenta Nationerna. Och det var under devisen att rädda kommande generationer från krigets plåga. Det var liksom idén med Förenta Nationerna. Att rädda kommande generationer från krigets plåga. Sen har man de 46 åren efter det fortsatt med ett kallt krig mellan Sovjet och USA. Och sen FN bildades så har vi haft 0 dagar av fred i världen. Trots att det idag är 193 stater, nästan alla självständiga stater som vi har i världen är medlemmar i FN. Men vi har 0 dagar av fred. Under de senaste månaderna så har det börjat talas om handelskrig. Jag har nästan fått liksom försöka förstå vad det betyder. Handelskrig mellan USA och Kina eller mellan USA och EU. Och nu går vi in i en höst som kommer att präglas som en valrörelse i Sverige. Där den stora, stora frågan kommer att handla om invandring. Och ett parti som har seglat upp ifrån ytterkanten som ett främlingsfientligt parti ser ut att kunna bli det näst största partiet i Sveriges riksdag. Och år för år så fortsätter vi i det här landet att slå nya rekord i ensamhet, i depressioner, i aborter. Utan hjälp utifrån så har vi ingen politisk fred. Vi har ingen ekonomisk fred. Vi har ingen fred i vårt samhälle eller i våra familjer eller ens i oss själva. Men här har vi, som Jesus säger, hopp liksom. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Och man undrar, mot den här bakgrunden, ganska dystra bakgrunden jag har tecknat här, vad menar Jesus med det? Alla är ju krig. Vad menar Jesus med det här? Vad betyder det liksom? Och vad betyder det för oss framförallt? Och för att försöka komma åt här nu vad Jesus säger, så vill jag dela upp predikan i 5 punkter. Jag har suttit här igår kväll och i natt och laborerat med hur många punkter. Det var liksom ett större antal och sen har det minskat. Men 5 punkter. Hur ska han hinna det? Ja, det ska du få se. För det första, varför vi inte har frid. För det andra, vad är frid? För det tredje, fridens ursprung. För det fjärde, hur kan vi skapa frid? Och för det femte, fridens frukter. Och nu när jag läste upp de här punkterna så inser jag att jag har ändrat lite ordning på dem. Men det kommer ni att märka. Punkt nummer 1 i alla fall, varför vi inte har någon frid. Varför är det så mycket krig i världen? Varför finns det så mycket olycka och konflikt inom oss och utanför oss? Och svaret är enkelt. I alla fall Bibelns svar. Vilket vi tror är det rätta svaret. Det är mycket enkelt. Det beror på synd. Varken mer eller mindre. Synd. Förklaringen till alla våra problem är vår ständiga kärleksaffär med självupptagenhet, girighet, lusta, själviskhet, högmod. Allt går tillbaka till det. Det är orsaken. Anledningen till att Nationernas förbund misslyckades och anledningen till att Förenta Nationerna ständigt misslyckas handlar inte om politik eller ekonomi. Problemet finns i det mänskliga hjärtat. Och inte förrän det mänskliga hjärtat har blivit förvandlat så kan vi börja se någon lösning på problemet. Vi har ägnat mer än ett århundrade i västvärlden att tänka att om vi bara kan skapa rätt sorts utbildning, rätt sorts samhälle. Om människor bara blir upplysta så kommer den här blodtörsten att släckas. Och så fick vi det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia. Tre personer kan vi plocka ut som står ansvariga för 100 miljoner människors död under detta århundrade. Men om problemet finns vid källan, liksom, vid själva källan ur där älven rinner, där floden rinner ur, är det då inte ett uppenbart slöseri på tid och kraft att försöka hålla på och hälla kemikalier liksom i älven längre ner? Alltså för att försöka lösa det problemet. Vi måste ju naturligtvis gå till källan. Allt annat blir bara puts. Vad spelar det för roll vilken utbildning vi får om vi är sjuka från början? Utbildning kommer inte att lösa problemet. Och ni vet, jag älskar utbildning. Men det är inte svaret på människans problem. Enligt Bibeln så finns alltså problemet i människans hjärta. Jesus säger i Markus evangeliet 7:21: ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Och så länge vi har det så kommer vi aldrig få någon frid. Det enda sättet som kan lösa problemet är ett nytt hjärta. Och låt mig betona, nytt hjärta. Det fungerar alltså inte att tvinga ett gammalt hjärta i bibliska kategorier. Det går inte att tvinga det till lydnad. Det går att tvinga det till lydnad, men det löser inte problemet. Det handlar inte om att justera vårt beteende så att det verkar fredligt liksom, utåt sett. Det betyder inte att vi har frid för att vi kan se ut att ha frid. Det betyder bara att konflikterna är överslätade och inlåsta. Den enda lösningen är ett nytt hjärta. Där problemet är löst inifrån och ut. Så här har vi den bibliska ingången när vi ska förstå saligprisningen av de som skapar frid. Hela världens problem kommer till denna enda punkt, att vårt hjärta är sjukt som mänsklighet. Vi har en disposition som gör oss hopplöst upptagna av oss själva, både i vår tanke och vår vilja och vår känsla. Och naturligt sett så är vi i uppror mot Gud. Vi föraktar det goda liv som han har kallat oss in i. Och samtidigt då, som sagt, så finns det hopp. Och i hela genomgången av saligprisningarna så har vi talat om att varje saligprisning är ett karaktärsdrag hos den som är en medborgare i himmelriket. Alla har det här. Varje gång vi har talat om hur vi blir medborgare i himmelriket så har vi sagt att vi blir det genom Guds nåd. Och här säger Jesus, saliga de som skapar frid. Det finns alltså frid att få, och den kommer genom de som kallas för Guds barn. Så det är första frågan, varför har vi inte frid? Svaret är för att vårt hjärta är sjukt. Och nu går vi vidare till nästa punkt. Vad är då frid? Vad är det då Jesus menar när han talar om frid? Man skulle kunna tala om det i negativa termer. Att frid eller fred är frånvaro av någonting. Frånvaro av oro eller krig. Frånvaro av konflikt. Men det är inte särskilt tillfredsställande. Vi kan inte bara säga så. Därför att den här frånvaron av någonting kan ju uppnås på olika sätt. Ett sätt att uppnå fred är ju helt enkelt att döda alla som inte håller med. Då är det ju liksom fred uppnådd. Eller också kan man kan tänka sig, man kan titta på en kyrkogård och säga fred. För att det finns inget krig. Frid är inte bara frånvaro av oro och konflikt. Det är också närvaro av något. Av någonting gott. När två judar möts och de säger shalom, så menar de inte bara att vi önskar att vi ska få slippa krig. Det menar de också. Men de menar att må du liksom shalom, må du få uppleva ett tillstånd av tillfredsställelse, av stillhet, av ro, av glädje och godhet och välstånd som bara Gud kan ge. Må Gud liksom ta allt det här och ger dig det i ett sorts shalom. Jag kan inte beskriva det för att jag har inte ord. Frid är den kreativa kraft, den skapande kraft som producerar godhet och välmående, välstånd. Eftersom den sätter oss i kontakt med det syfte för vilket vi är skapade. Hänger ni med? Det är liksom en kreativ kraft av Guds godhet som sätter oss i rätt riktning. Det finns en ytlig fred, så kallad fred, som vi uppnår genom att undvika de heta frågorna. Det här är vi experter på i Sverige. När Matt säger att han är som en svensk, så säger han att jag är väldigt bra på att vara obekväm i konflikter. Och det är vi ju, verkligen. Vi försöker så att hitta den minsta gemensamma nämnare, och så försöker vi att hålla tyst om de saker som vi egentligen tycker är viktiga. Men det är inte fred, det är mer en vapenvila. Och den bygger på att jag ska vara tyst. För så fort jag öppnar munnen så kommer kriget att bryta ut. Den bibliska freden är den sortens fred som övervinner fel och villfarelser. Det är den sortens fred som finns kvar efter att vi har konfronterat synden och hanterat problemet. Det är den sortens fred som uppstår när kampen är avklarad. Det är inte fred när vi har ett kallt krig. Det är fred, den fred som kommer efter det öppna kriget, efter det heta kriget. Det är en fred som aldrig kan uppnås på bekostnad av sanningen. Det kan aldrig uppnås genom att acceptera synd eller orättfärdighet. Hebreerbrevet 12:14 säger: sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så det handlar alltså inte bara om att vara snäll och försöka liksom sopa saker under mattan. För det går inte att skilja frid från helighet. Det går inte att skilja frid från sanning eller rättfärdighet eller nåd. Allt det här finns i psalm 85, vackert ihoppackat. Och Jesus säger ju Matteus 10:34 och i andra ställen: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Och vad menar han med det? Om vi söker frid genom att avslöja synden, och vi ska prata om det senare, men om vi gör så kommer ju det förstås att orsaka reaktioner. För att det kommer att ta fram en konflikt som har funnits där och som finns där när vi försöker att avslöja synden, och det kommer att ge liksom rekyl. I Jeremia 6:14 så talas det om lögnaktiga profeter som säger allt är väl, allt är väl, när allt inte alls är väl. Och Gud säger genom profeten Jeremia att de som säger så ska få stå där med skam eftersom de gör avskyvärda saker. Och Jeremia 8, två kapitel senare, så kommer samma sak tillbaka igen. De säger allt är väl och allt är inte väl. Och det är avskyvärt, står det där. I Hesekiel 13:10 så talas det om falska profeter och falska ledare i Israel, alltså i deras eget folk, som säger allt är väl när allt inte är väl. Och därför, säger Hesekiel, ska de gå under. Nej, en biblisk fredsstiftare håller sig till sanningen. Och måste därför ibland uppfattas, eller accepterat uppfattas, som en splittrare och till och med en fredsstörare. Och nästa vecka så ska vi tala om förföljelse och förtal. Att det också är en del i det kristna livet. Paulus säger i andra Timoteusbrevet 3:12 att alla som vill leva gudfruktigt kommer att bli förföljda. Och Jesus själv är ju den främste fredsskaparen av alla. Men han undvek inte konflikt. Tvärtom, han står i konflikter nästan hela tiden. Och till sist så dödar de honom för att de inte står ut med honom. En biblisk fredsstiftare är inte en tyst person som bara vill undvika att skapa oreda. Som bara vill söka kompromiss och tillfredsställa andra. Alltså målet är inte vapenvila, det är min poäng. Målet är inte vapenvila. Målet är inte att sopa synden under mattan. Målet är den fred som uppstår efter att problemet är hanterat. Ta fram det och hantera det. Okej, punkt nummer 3. Var kommer den ifrån? Den här freden. Vad är det för fred vi ska skapa? Paulus säger rakt av i 1 Korinthierbrevet 14:33. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Gud är fridens skapare. Gud är fridens upphovsman, fridens källa. Utan Gud finns det ingen frid. Och Nya testamentet är alldeles fullt av texter som talar om att Gud är fridens Gud. Romarbrevet 15:33. Fridens Gud vare med er alla. Amen. Andra Thessalonikerbrevet 3:16 talar om Kristus som fridens herre. Och Hebreerbrevets författare talar också om fridens Gud 13:20. Allt sedan syndafallet i Adam och Evas trädgård så har människan inte känt till någon verklig frid utom som en gåva ifrån Gud. Friden kommer utan undantag från Gud. Han är fridens upphovsman. Paulus säger i Efesierbrevet 2:14 att Kristus är vår frid. Och att Kristus kom med försoning när han på korset dödade fiendskapen. Kolosserbrevet 1:19. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså Kristus. Och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Han skapar frid på korset, även om korset i sig knappast är en symbol för fred. Så Gud är fridens källa. Hans son Jesus Kristus är fridens synliga manifestation, fridens medlare. Och den helige ande är den kraft, är Gud som verkar frid i oss. Ni vet, andens frukter, kärlek, glädje, frid. Och vidare i Efesierbrevet 6:15. Evangeliet som vi har kallas för fridens evangelium. Så vi har fridens Gud, fridens medlare, liksom sonen. Anden verkar frid och vi förkunnar fridens evangelium. Känner ni att det finns ett visst tema här? Det är ganska, ganska starkt. Så det var fridens ursprung. Vad har vi nu tagit? Jag har tappat räkningen här för jag har kollat bort mig. Vi har alltså frid. Varför vi inte har fred? Vi har, vad är fred? Fridens ursprung. Och nu för det fjärde, hur kan vi skapa fred? Hur kan vi skapa fred? Jag tror att det här är den längsta punkten. Om freden kommer från Gud, han är den här kreativa kraften, det producerar godhet, välmående, det bygger upp. Det är inte en ytlig sak som sopar synden under mattan. Hur ska vi arbeta för att ta fram den? Hur ska vi vara fredsstiftare? Hur ska vi skapa fred? Andra Korinthierbrevet 5:18. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människan deras överträdelser och han har anförtrott dem försoningens ord. Ni hör hur det sammanfattar det jag har pratat om. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber, alltså Paulus ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Oj, vilken text. Den skulle jag kunna ha haft som predikotext i den här predikan. Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Filipperbrevet 4:7. Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Jag öser på med bibeltexter här. Vi har alltså ett folk framför oss. Här kanske vi ska säga. Ett folk som lever i krig och konflikt på alla nivåer. Och vi har fridens och försoningens budskap från fridens Gud, Kristus, som på korset övervunnit fiendskapen och som är vår frid. Och från den helige ande som verkar frid. Vi har löftet att Guds frid ska bevara våra hjärtan. Och vi har kallelsen att vara fridstiftare. Känner ni scenariot? Allt det här goda har vi med oss i ryggen. Och så har vi ett folk som lever i konflikt. Så hur gör man? Hur gör man? Kom ihåg, kampen är mot synden. Vi behöver alltså ha urskiljning och söka de motiv som ligger under vissa beteenden. Och hur gör man? Jag ska ge tre spår. För det första. Så tre spår. Hur gör man för att stifta fred? För det första. Det är förstås att vi går till oss själva. Att du frågar dig. Har du frid med Gud? Har du lagt ner vapnen liksom, mot Gud? Har du en levande tro på Jesus Kristus och genom denna tro blivit förklarad rättfärdig så att det nu inte finns någon fördömelse för dig som är i Kristus? Är det en verklighet i ditt liv? Om du kan svara ja, så säger jag bra. Syndens fördömelse är bruten. Du är inte längre på väg mot helvete och död, utan du är på väg mot evigt liv och härlighet. Då kan du ta upp kampen mot syndens kraft. Syndens fördömelse är bruten. Nu tar du upp kampen mot syndens kraft. För det är ju så att även om synden då inte längre har dig i sitt slutliga grepp, även om den inte leder dig till döds, så har synden fortfarande ett inflytande över dig, en kraft över dig, trots att du är kristen. Och här ligger en daglig kamp, som Paulus säger, att genom anden döda kroppens gärningar. Kampen mot synden. Det är en kamp för alla, eller snarare mot alla. Det är en kamp mot alla de former som synden har i ditt liv. Ingen av oss är syndfri, eller hur? Vi är liksom ansatta på olika fronter. Och den här kampen för vi ständigt. Och vi gör det dels genom att granska. Vi tittar liksom på våra överträdelser. Var är jag svag? Var är jag ofta brister? Var är jag ofta syndar? Vi tittar på det. Och så funderar vi. Varför gör jag det? Vad har det här för orsak? Om jag till exempel ljuger, om jag har en dålig vana att ljuga, om jag kanske till och med också upprepat ljuger om någonting särskilt, jag kan liksom se ett mönster i det sättet som jag syndar. Varför gör jag det? Finns det någonting särskilt som jag försöker att skydda liksom? Är det bilden av mig själv som stark eller oberoende, så att jag inte kan erkänna någonting annat? Eller är det bilden av mig själv som intelligent? Eller är det bilden av mig själv som omsorgsfull, att jag inte kan säga nej, jag struntade i att ringa dig, jag hade annat för mig, utan istället hittar på och säger farmor blev sjuk och jag var tvungen att sitta på akuten med henne. Varför ljuger jag? Och så skalar vi liksom av lager av lager och försöker att se våra motiv. Varför, vad är det för någonting som jag strävar efter, som är så viktigt för mig att jag kan bryta mot Guds lag? Och när vi ser de här motiven, det här är någonting vi ska göra tillsammans liksom. Det är väldigt svårt att se det själv, man behöver hjälp. När vi ser de här motiven så attackerar vi dem på två sätt. För det första så svälter vi ut det. Vi slutar att gå i samma hjulspår och vi försöker att bryta med de vanor och med de tankemönster som får oss att fortsätta det här knarkandet liksom. Vi försöker att bryta det. Vi ger inte den här onda katten mat mer. Vi svälter ihjäl den. Så det är det ena. Det andra är att vi driver ut det genom att föra in någonting bättre, någonting vackrare. Vi byter ut den dåliga kärleken mot en god kärlek, en bättre kärlek. Istället för att jag till varje pris måste upprätthålla en image av mig själv som stark, intelligent, oberoende av andra, så kan jag öva mig på att se mig själv som friköpt, älskad, trots min dumhet och trots min svaghet. Ser ni, jag försöker få en ny kärlek istället. Här har jag nu på 2 minuter försökt att sammanfatta John Owens bok Mortification of Sin. Jag rekommenderar den verkligen. Den är på 60-70 sidor, kanske lite till. Den är väldigt kompakt. Kan vara svår att förstå. Men så läs den och arbeta med de här frågorna. Här fick du huvuddagen. Och jag vill också samtidigt verkligen betona återigen, det här är inte din ensak. Tro inte att det är en ensak. Det är liksom djävulens isoleringsstrategi. Jag måste ta hand om det här själv. Det klarar jag inte. Vi har en församling. Det är församlingens angelägenhet. Vi hjälper varandra att växa som heliga. Så ta den här boken till exempel. Om du klarar den gamla engelskan från 1600-talet. Ta den här boken och läs den tillsammans med någon. Läs några sidor eller ett kapitel. Och sätt er, eller läs Bibeln, vänner, för all del. Och läs ett kapitel och sätt er tillsammans och fundera på vad betyder det här? Vad säger texten? Vad betyder den för mig? Hur kan jag tillämpa det i mitt liv? Och hjälp varandra. Sitt ner en och en. Två och två, sitt ner i en grupp. Inte för många. Det måste finnas ett utrymme, ett samtalsutrymme där din synd liksom kan få hanteras. Det är det som är syftet. Och kämpa. Ge inte upp. Utan fortsätt att kämpa och du kommer att se en växt. Bekänn era synder för varandra. Och försök en och en, två och två, hur man nu säger. Försök att orsaka så mycket andligt gott i varandras liv som möjligt. Det är här det händer. Det är här det händer. Okej. Okay. Det andra spåret, det är det första spåret, att vi ska gå till oss själva och fråga oss själva, har jag frid? Och kämpa för friden. Det andra spåret i hur vi kan skapa frid handlar förstås om att gå till andra och berätta de goda nyheterna om fridens evangelium. Att berätta att Gud i sin överflödande kärlek har försonat sig med oss genom Jesus Kristus och vädja till dem att sluta stå i fiendskap mot Gud. Att vända om och erkänna sin fattigdom. Snälla, snälla du. Du går på en olycksväg. Och jag vet att det är så svårt. Jag har familjemedlemmar. Jag vet precis hur svårt det är att gå till någon som man har känt hela sitt liv och säga: du går på en olycksväg. Snälla, snälla, vänd om. Vänd om. Här har vi fridsstiftande i sin renaste form. Vi kämpar mot synden och vi vädjar så kärleksfullt och sanningsenligt som möjligt att tala in frid i den här personens liv, skapa frid i den här personens liv. Till en början kommer det att innebära konflikt. Men du är på ett fridsuppdrag. Kristus säger: saliga är de som skapar fred. Alltså de som kallar Guds fiender till omvändelse. De ska kallas Guds barn. Vi kallar det evangelisation. Och eftersom evangeliet handlar om att berätta goda nyheter, skapa frid. Att berätta att om Gud hade stått på sig, på sina rättigheter, krävt sina rättigheter och inte har sträckt sig ut till oss, så skulle vi alla gå till evig fördömelse och undergång. Att det är för att Gud är fridens Gud som sänder sin son och öppnar vägen för oss. Att Jesus Kristus har skapat frid i kraften av blodet på sitt kors. Att han ödmjukade sig och antog en tjänares gestalt och blev lydig ända till döden. Och därför behöver du inte vara upptagen av dig själv. Därför kan du i ödmjukhet falla in i Kristi efterföljd, i hans spår. Första Petrusbrevet säger: han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen. När han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Alltså, du kan bli en fredstiftare, du också. Det tredje spåret i hur vi kan skapa frid handlar förstås om att vi, det första går vi till oss själva. I det andra så går vi och berättar de goda nyheterna för andra. Och i tredje spåret handlar naturligtvis om att vi går till andra och hanterar de konflikter som ligger mellan oss som människor. I synnerhet de konflikterna som ligger mellan, så att säga, mig och dig. Att jag söker upp dig för att tala om det. Och återigen, här behövs det urskiljning. Vi kämpar mot synden och jag kan tänka mig att en hjälpsam fråga skulle kunna vara: det här som den här personen har gjort mot mig, handlar det om dumheter eller handlar det om synd? Alltså, är det dumheter, är det någonting som min kärlek borde kunna övertäcka, alltså som jag kan absorbera, en skada som jag kan ta? Eller handlar det om synd? Handlar det om någonting som jag måste konfrontera och som jag inte kan släppa för den personens goda? Det kan vara en jättesvår avvägning, men den urskiljningen behöver vi ha för att veta om vi ska gå på eller om vi ska bära det. Jesus säger i Markus 9:50 att vi ska hålla fred med varandra. Det är Guds uppmaning till oss att vi ska hålla fred med varandra, att vi ska älska varandra, att vi ska förlåta varandra. Och vi måste känna tyngden av den uppmaningen. Det är allvar. Och i den här församlingen så vill vi arbeta proaktivt att hålla fred med varandra och ta upp saker med varandra så fort de kommer upp. Vi är en nystartad församling. Vi börjar med ett rent blad. Det finns ingen gammal tråkig historik, utan ett rent blad, och det försöker vi att hålla rent. Vi har ett församlingsförbund där vi har försökt att sammanfatta vad Bibeln säger, hur vi ska leva tillsammans. Och det här förbundet har vi lovat varandra att hålla. Det är liksom äktenskapslöfterna som vi har ingått med varandra, det här förbundet. Och varje vecka firar vi Herrens måltid. Och som en förberedelse på Herrens måltid så prövar vi oss själva och frågar: har jag det rätt ställt med alla i församlingen? Kan jag liksom se på alla och säga: du är min vän. Jag har ingenting emot dig. Jag älskar dig. Eller finns det någonting som skorrar i relationen? Finns det någonting som jag behöver prata om? Då blir det en förberedelse inför Herrens måltid att göra det innan vi går till bordet tillsammans. Så vi håller det här rena vita bladet rent och vitt. Men så finns det förstås relationer utanför församlingen som vi får hantera så gott vi kan. Och jag tänker själv, jag har fortfarande saker som jag tänker att jag har förlåtit och som jag har försökt släppa, men som fortfarande tränger sig fram och stjäl min kraft och min glädje. Det finns fortfarande samtal som jag måste ta, även om jag helst skulle slippa. Och jag hade gärna sluppit att ta upp det i en predikan. Men jag kan ju inte backa från det. Det här, är vad ordet kallar oss in i. Vi ska hålla fred med varandra. Och det gäller naturligtvis mig också. Och kanske gäller det dig. Jag vet inte vad du har för historik av konflikter. Men vi måste alla ställa oss frågan: finns det någonting som jag kan gå tillbaka? Finns det någonting som kommer an på mig? Håller jag fred så långt det är möjligt? Jag kan inte svara ja på den frågan än. Jag hoppas att jag kan stå inför er och säga att jag kan det snart. Men låt oss arbeta tillsammans för det här. Låt oss vara människor som skapar fred, även om det är kostsamt för oss. Kanske särskilt när det är kostsamt. Må Herren ge oss kraft. Den femte och den sista punkten. Fridens frukter. Jesus säger: saliga är de som skapar fred, för de ska kallas Guds barn. Ordagrant står det söner, Guds söner. Och det är alltså inte det grekiska ordet som betyder småbarn, utan det är det ord som betonar sonens ställning i förhållande till alla andra i hushållet. Därför är det viktigt, tänker jag, att förstå. På den här tiden i antiken så var det ju skillnad på, stor skillnad, avgrundsstor skillnad mellan en son och en dotter. Sonen, den förstfödde, var ju liksom den som var arvtagare till hela baletten, till allting. Det var den som uppehöll familjens värdighet, som hade allt det goda som liksom var investerat i familjen, representerade sonen. Så därför är det viktigt att se, Jesus säger Guds söner. I vår kultur idag, jag tänker att det är en helt okej översättning att säga Guds barn, men det är ändå viktigt att ta fram det här. Det fanns på den tiden en distinktion, att sonen liksom förkroppsligade så mycket av familjens goda. Sonen hade värdigheten, arven, heden. Sonen hade positionen. Och vi kallas Guds söner. Män och kvinnor, vi kallas Guds söner. Och det finns en likhet mellan oss och vår far. Innan vi älskade Jesus, Johannes 8:44, innan vi älskade Jesus så var vi Satans söner. Men för dem som tog emot honom gav han rätten att kallas Guds barn. Vi är lika dyrbara för Gud som hans egna barn. En förälder älskar sitt barn mer än alla sina ägodelar. Det finns liksom ingen jämförelse. Vår evige fader har oss på sitt hjärta. Vi är hans barn. Vi är hans skatt. Vi är hans glädje. Våra namn är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Till och med Guds barns tårar är dyrbara. Psalm 56 säger att han samlar våra tårar i en flaska eller en skål. Han vet när vi lider. Och han i någon mening bär vårt lidande. Han lider med oss. Han kröner sina barn med den högsta heder. Han sätter oss som kungar och medregenter på jorden. Vi är Kristi medarvingar. Vilken svindlande tanke. I någon mening så har vi samma position som Guds enfödde son. Medarvingar. Att vara Guds barn innebär att Gud har en evig, oändlig kärlek till dig. Det innebär att Gud har fördrag med din svaghet och att han förlåter dig oupphörligt. För du är hans barn. Han ger dig det goda du någonsin, allt det goda du någonsin behöver. Och du behöver inte oroa dig för någonting. Han beskyddar dig, den allsmäktige. Han bevarar dig. Han sover inte, han slumrar inte. Han är din klippa, din borg, din försvarare. Han bär upp dig på örnvingar och låter ingen olycka någonsin drabba dig. Va? Du är hans barn och han utverkar allt till det bästa. Han bevarar dig från fall. Och han fortsätter att verka sin nåd i dig dag efter dag efter dag. Han fortsätter att smycka dig fram till den dag då du ska förhärligas ansikte mot ansikte, från härlighet till härlighet. Så, vänner. Vi påminner oss om att problemet i världen finns i människans hjärta. Och vi påminner om att friden är Guds skapande kraft som producerar godhet och välstånd i våra liv. Vi påminner oss om att Gud är fridens Gud, fridens ursprung. Och att vi skapar frid genom att först gå till oss själva och kämpa mot synden. Genom att gå till andra och förkunna fridens glädjebud. Och också gå till de som vi är i konflikt med och stifta fred. Och vi påminner oss om att fridens frukt, alltså utkomsten av att vara en fredsstiftare, är att få kallas Guds barn. Det är så grundläggande och det är så oändligt dyrbart. Så låt oss tacka Gud för hans godhet och låt oss kämpa mot synden och låt oss gå den väg han kallar i att söka fred med varandra och med andra. Amen.